Sen växte jag ju upp mycket då med mamma och mormor tillsammans liksom. Och mormor langade ju sprit, så att det var väl inte världens bästa kombination heller liksom.
Vi är här igen. Det är en ny vecka, det är nya tag, det är nytt. Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Och du heter Nemo Hedén.
Jajamän, jag heter det vecka ut och vecka in. Det är härligt.
Det är jäkligt skönt att du gör det.
Pålitligt, eller hur?
Ja, mycket pålitligt.
Och du heter också Magnus Hedman. Också Magnus Hedman.
Ja, ja. Den här veckan också, menar du.
Det var det jag menade. Ja, ja. Härligt att se dig igen.
Ja, detsamma. Ja. Detsamma.
Är du finklädd idag, noterar jag? Har du kavaj på dig?
Jag har ett rätt viktigt möte sen i eftermiddag.
Mm.
Har jag.
Hoppas det går bra då.
Ja, tack. Ja. Det gör jag också.
Är du nervös?
Nej.
Nej. Du blir väl typ aldrig nervös längre, va?
Alltså, jag kan bli nervös om jag tittar på Tristan när han spelar fotboll, typ fotbollsmatch, eller när Lans var med i Let's Dance eller något sånt där, då blir jag nervös. Men nej, jag har inte riktigt den där feelingen. För sig, var jag nervös när jag gjorde Superstars? Nej. Ja, när jag skulle hålla andan under vattnet, det var jag nervös för.
Mm.
Men annars, nej.
Nej.
Det är rätt tråkigt.
Ja,
faktiskt, det är rätt skönt att vara nervös ibland.
Men jag tänker att du har haft ditt kittlande nog i ditt liv. Liksom, det här,
jo,
nervös,
det, sant,
det här pirret. Liksom.
Mm. Ja. Blir du nervös?
Blir jag det? Jag vet inte. Jo, men det kan jag bli när jag ska träffa någon så här prominent stor kändis. Alltså, och intervjua, absolut.
Som idag till exempel. Då.
Exakt. Ja. Men vad gällande idag så har jag träffat henne förut.
Ah, ja,
så nervositeten var ju mest då.
Så det blir inte så mycket darr på rösten från dig idag?
Nej, nu var det mest ett kärt återseende.
Ja, vad härligt.
Ja, absolut. Nej, men när man träffar någon sån här människa som man verkligen respekterar, då är det ändå intressant hur snabbt de går från idol och kändis. Det går liksom på en halv minut så är de bara en människa.
Mm.
Det går ju snabbt.
Ja, det kommer jag ihåg. Man ska just titta på sådana grejer. När jag satt på en sån här white dinner när det var en välgörenhetsgrej i London på Nobu. Och jag hade Madonna till höger om mig och Elton John till vänster.
Mm.
Det var rätt ballt.
Mm.
Då kände man sig rätt liten från början. Men de var jättetrevliga.
Du ska alltid vara värst.
Men jag vet ju inte, men du har träffat. Du kanske har träffat ännu större kändisar än dem.
Det är inte Madonna och Elton John. Vi kan gå vidare.
Jag intervjuade inte dem heller.
Nej, det är sant.
Men då kände jag mig lite, men varför jag tog upp det är för att det är sällan så här som jag har haft den feelingen när jag träffat andra människor. Mm. Däremot under min aktiva period när jag hade droger i kroppen eller tabletter i kroppen. Jäklar vad liten jag kände mig då alltså.
Mm.
Då var jag ju nervös för att bara gå till ICA.
Mm.
Då var jag nervös för allt.
Mm.
Och rädd.
Du, ska vi hugga in i veckans avsnitt?
Det tycker jag,
ja.
Verkligen.
Vi har ju en gäst här, en fantastisk kvinna, en färgglad kvinna.
Mm.
Hon sitter och trycker här i hörnet med, jag sa det när jag mötte henne nu, när jag tänker på henne så tänker jag på lila. Färgglad liksom, en av våra allra största och finaste schlagerdrottningar och popartister får man säga.
Ja, och en riktig fighter ska vi säga.
Mm.
Alltså en stark jäkel.
Ja, det har man ju fått blivit varse om nu på senare tid. Hon har pratat en del om det här i media och vi kände väl att hon borde prata om det hos oss också.
Mm.
Så vi bjuder
in. Det kan hjälpa väldigt många.
Det tror jag verkligen, så vi tar in henne va?
Det gör vi.
Välkommen in, Nanne Grönvall! Woho!
Tack så mycket.
Ja,
tack. Välkommen.
Hej.
Hej.
Hur är läget?
Jo, tack. Det är fint.
Ja.
Ja, själva?
Jo, men vad fan, det är bra.
Är det Nemo, eller säger du bara det? För att man ska säga det?
Nej, men jag säger nog det för att man ska säga det. Men idag vill jag inte snacka om mig, idag vill jag snacka om Nanne.
Ja.
Ja.
Men brukar ni ibland säga så här, det är inte så jäkla bra, om någon frågar?
Absolut.
Ja, det tycker jag vi verkligen gör.
Det beror på sammanhanget och det beror lite på liksom vem det är och om det är så här. Men ibland kan man känna att nu är det läge att prata mycket om mig och hur jag mår. Men om jag pratar till exempel i flera poddavsnitt om samma grej, då blir det så här lite upprepning för lyssnarna. Så min skit har de redan hört om nu. Så låt oss fokusera på dig istället.
Ja.
Vet du, vi ska prata lite om dig idag och ditt liv.
Mm.
Hur känner du inför det?
Ja, egentligen det är ju ganska tungt och det är ju inte, alltså det här är en tillfällighet att jag börjar prata om det nu, och det var i och med att jag fick en förfrågan ifrån Falun kommun att göra en föreläsning om det här, för jag sommarpratade om uppväxten och också för, ja, det är över 10 år sedan. Och då berättade de också just att nu under pandemin har det ökat oroande mycket just vad det gäller alltså våld i hemmen, missbruk, och då kände jag att då är det ju faktiskt verkligen om något dags att försöka dra sitt strå till stacken, för att deras mål med det, de hade en vecka som hette Du är inte ensam. Och där det var många som föreläste då, och där de då också la ut mycket journummer och berättade om barn- och ungdomsgrupper som de har aktiva där. Så det är en väldigt, alltså, fantastiskt bra aktiv kommun för att verkligen hjälpa folk. Och då kände jag att då vill jag naturligtvis också se till att ta det här på största allvar och försöka att belysa. Och mitt mål med att prata om det här, det är just därför att jag vill få människor att våga söka hjälp, att prata om det. För att det är fortfarande så skuldbelagt och tabubelagt, men det är också därför att man ofta känner mycket lojalitet mot människor runt omkring, och vad händer om, och för barn som är rädda att bli omhändertagna om de berättar att de inte har, så att det är ju väldigt kluvet. Så att mitt mål med det här nu är bara att försöka gå ut och säga åt, är ni drabbade, oavsett igen, alltså som barn, ungdom eller vuxen, blir du utsatt för våld eller är du förövare, alltså sök hjälp, det gäller alla, och det är det jag försöker peppa. Våga ring olika jourtelefoner, och om det känns tungt och konstigt och sådär, vad ska jag säga och hur ska jag börja, det räcker med att bara säga hej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men jag ska, och det räcker, för de är så vana på de här olika jour, alltså BRIS, Maskrosbarn eller jourlinjer för vuxna överhuvudtaget och så liksom. Mm. Så det är därför, det blir långt svar, men det är därför jag har börjat prata om det.
Jättefint att du gör det, och jätteviktigt att du gör det.
Ja, vad bra. Så att det är därför jag känner att jag annars så, för det är tungt att gräva i det, och även om jag har gått i terapi då när jag var runt 30 och fick då, där började mitt brytande av medberoende till framförallt min mamma då, så att säga, som var i alkohol och tablettmissbruk, så är det fortfarande i alla fall tungt, och det är många saker som är jobbiga, och mamma gick ju bort för 10 år sedan också, så det är tungt att gräva, men jag känner nu att nu måste vi hjälpas åt och försöka få alla att söka hjälp eller prata.
Men när du fick den här frågan från, var det Falun kommun, var det?
Ja.
Mm. Var det en självklarhet att tacka ja till det här? För att det här är ändå stenar som du inte lyft på offentligt förut. Mm. Men att gå in i det här, var det en självklarhet? För du beskriver att du gör det för andra människor. Du är en jättefin inställning, men det kan ändå innebära mycket smärta för dig också.
Nej, det var inte en självklarhet. Jag var tvungen att fundera på det. Så att när de hörde av sig så sa jag det, att jag vet inte om jag orkar. Det handlar ju också om att sitta i, det var ju digital föreläsning, så att man gör det ju live så att säga. Och jag sa det, att jag är inte så säker på att jag pallar psykiskt. Så att jag var tvungen att verkligen känna efter och gå igenom och prioritera vad som liksom, och då kände jag att prioriteringen är naturligtvis att det är det här, vi måste försöka, om jag ska uppmuntra andra att prata så behöver jag ju hjälpa till på något sätt där själv i alla fall.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Mindler. Och det känns lika fint som alltid, Magnus, eller hur?
Ja, det gör det. Verkligen, verkligen.
Vad är Mindler då?
Mindler är en digital vårdgivare. Eller hur?
Mm. Och när vi började jobba med dem, då hade de 150 legitimerade psykologer som pratade 25 olika språk. Mm. Idag har de över 300 legitimerade KBT-psykologer. Mm. De har haft över 200 000 digitala psykologbesök har genomförts i deras app. Mm. Så att uppenbarligen så är det någonting som verkligen funkar för människor.
Ja, Mindler växer så det knakar. Och vad kostar ett besök hos Mindler?
Precis som ett vårdbesök. 100 kronor och frikort gäller.
Fantastiskt.
Och sen är det ju så att varför tycker vi att Mindler är bra? Varför samarbetar vi med dem? Jo, det är ju just för vi jobbar och gör den här podden mycket för att vi krossar tabu och det finns mycket skam kring beroende. Men det finns mycket skam kring att man mår dåligt som människa också. Och det kan man ju på något sätt ändå, man behöver inte gå in i en sal med massa människor i ett väntrum, utan här kan du ju göra det och chatta med psykologen online, vilket är grejen. Mm. Så det gör det ju enklare att ta det första steget, tänker jag.
Ja, vi går hand i hand med Mindler i resan om att få människor att må bättre överlag.
Ja, precis så. Tack Mindler!
Tack Mindler!
Ska vi spola tillbaka bandet lite och ta det lite från början. Du beskriver att det var din mamma som var hon missbrukade tabletter och alkohol.
Mm.
Ja.
Mm.
Hur såg din uppväxt ut?
Oj. Mamma var 16 och pappa 18 när jag föddes. Och, så de var ju bara barn själva. Liksom. Och kom också ifrån... tuffa liv och så liksom. Men, och de separerade när jag var 1,5 år liksom. Men sen pappa fanns med i bilden. Pappa han har inte varit i något missbruk eller någonting så. Och han kom alltid då på födelsedagar, julaftnar och så där. Det var en liksom fantastisk farsa så. Han var nog inte riktigt medveten om hur kaotiskt det blev sen. För det var inte riktigt så då, utan det var kanske från när jag var 5 år där som det började. Som mamma hamnade i ett djupare missbruk med åren. Liksom. Ja, sen växte jag ju upp mycket då med mamma och mormor tillsammans. Liksom. Och mormor langade ju sprit, så att det var väl inte världens bästa kombination heller. Liksom.
Men när började du inse att din uppväxt kanske inte var som alla andras?
Jag vet inte om jag tänkte så. Det är klart att man undrade sen då när jag började plugget och så. Efteråt har jag ju förstått att det är väldigt många som har drabbats eller som också hade det tufft hemma men inte heller pratade om det. Och där är ju någonting som är bättre i dagens läge med, så sker det ju mycket mer information som gör att barn får information på ett annat sätt än vad man fick då. Men det är klart, jag hade en kompis, Annette, som jag hängde ihop med och hennes föräldrar, de jobbade och de hade landställe och reste på semester och sådär. Och det fanns ju inte för oss som så. Men samtidigt så... Jag tror det tar ett tag innan man ens börjar. Jag vet inte om jag tänkte just att oj vad vi har det annorlunda. Däremot så förstod man ju att du skulle inte berätta det här om det hade varit bråk på nätterna. Det är klart att man inte kom till skolan och sa att ja, nu var jag borta ifrån... Varför har du varit borta 2 dagar på raken? Jo, det var för att det var slagsmål på nätterna och det kom ambulanser och poliserna kom och hämta den eller den snubben och sen så kom man tillbaka 4 på morgonen och skulle sparka in dörren. Det är klart att man inte sa, utan jag har varit lite sjuk, så att det här är ju en enormt stor frånvaro i skolan. Mm.
Så man kan säga att du blev medberoende till din mamma ganska tidigt?
Ja, det blir man ju. För mamma var ju också alltså världens mest fantastiska människa. Så mycket kärlek, humor, och när hon hade sina nyktra perioder så hade vi ju helt fantastiskt tillsammans. Men det blir ju som den här låten som jag då har skrivit som heter Hatar älskar, som handlar om den här kluvenheten, hur man fullständigt älskar och dyrkar den nyktra personen, men den här fulla personen blir ju precis tvärtom en person som man avskyr. Liksom.
Mm. Jag tror det var Sigge Eklund som pratade om det här i något avsnitt av Alex och Sigge ganska nyligen. Att hur, när någon är beroendesjuk, att det blir som att det är två personer och det blir ganska, att bunta ihop dem blir så onyanserat på något sätt, eftersom att det oftast är en helt fantastisk människa som gömmer sig där under sjukdomen. Det är ju två personer liksom, verkligen. Det är verkligen det. Mm. Och den här beroendemonstret som du brukar kalla det, Magnus, bara liksom förstör. Och den andra människan, när den får skina, så är den helt fantastisk liksom. Mm. Så det blir som att det är så jävla komplext och så jävla sorgligt bara.
Vilket också gör att det leder till, för det du pratar om här är ju slutna familjesystem som det kallas i medberoende gemenskapen då, i den världen. Och det är ju så vanligt. Det är så otroligt vanligt.
Mm. Och det finns ju som sagt, alltså, det handlar ju just då om människor man älskar och man vill inte att andra ska tycka illa om de här personerna. Mm. För man, så att, och så blir det ju, jag menar, jag blev ju som en mamma i mångt och mycket till min mamma när hon inte klarade sig själv och med de här olika männen som mamma levde ihop med, där majoriteten utav dem också drack. Mm. Och där de som sagt var, det, och det var ju jul, därför har jag haft svårt för jul till exempel, högtider har tagit lång tid, alltså när jag fick barn och skulle börja ställa in mig på att åh, nu ska vi julpynta allting, för då kom den här ångesten, allt det här med man visste att det var sådär att det här året vi ska inte dricka någonting. Mm. Och sen så kommer det hem och så hörde man den där klirr i påsen och så den här besvikna blicken man försökte få ge mamma för att säga att men du lovade ju liksom, och så kunde du säga men vi ska bara skåla lite, och så blev det ju, ja, så kunde du börja med en trevlig stämning och de skålar och sådär va, och sen så framåt natten där så övergick det ju väldigt ofta i liksom, om det inte var som så att de hade krökat så de var alldeles utslagna, men som sagt var där det blir bråk, våld och som sagt var, det var ju inte alls ovanligt att det blev vapen eller tillhyggen som knivar och grejer och sådär, så man fick ju springa, och när man märkte att shit, nu är det stämningen, nu hör man, nu sitter de och vässar, nu börjar det hända grejer, det är liksom, då springa och gömma undan knivar och tänka, vad ligger det någonstans? Vad är, ta undan saker liksom. Mm. Och ringa naturligtvis efter polisen om man kommer åt och tar telefonen.
Man hamnar ju i en jävligt jobbig situation där som barn till en missbrukare. Att man, i alla fall så var det för mig, att man ena stunden så vill man bara försvara sin förälder och man tycker att de är fantastiska. Sen andra stunden så ser man de här fragmenten av att det här stämmer ju inte. Det här är ju liksom mörker. Det här, så här ska det inte vara. Mm. Bara slids man däremellan. Och jag minns så, alltså hela mina tonår var det så, tills min pappa kraschade, att jag liksom hoppade däremellan. Hopp, hopp, hopp. Försvara, älska, dyrka och liksom hata och vara orolig och bara skämmas liksom. Det var ju så jävla förvirrande. Och det skapar ju liksom en jävligt splittrad människa. Man blir ju helt snurrig av det liksom.
Men det som jag tror är också med just vad det gäller missbruk som så, är ju att man också ser att när det är de här nyktra perioderna, då ser man ju också att de här personerna som man älskar, för det gjorde jag även med många av de här männen som kom in i mammas liv, som jag också lärde mig att tycka så otroligt mycket om, när de vaknar med den här fullständiga ångesten och som du pratade om, Magnus, med den här, alltså rädslan att inte våga sig ut bland folk, eller så det blir som något som man bara vill skydda för, så att, och då var det ju väldigt svårt att också ta konflikt när, alltså mamma var ju helt förtvivlad, hon vaknade och fick ångest, det var ju därför hon drack igen, för att dämpa den här ångesten som bara blev mer och mer utav, där hon kände att hon blev orsakade mer, och så det är en ond cirkel, men det finns en naturlighet att man vill, tror jag, beskydda just när det är när man vet att det finns den här sidan som är så otroligt älskvärd också.
Mm. Och jag tänker att det är viktigt att prata om den sidan också. För att när man, som du eller som jag, berättar för någon att jag har växt upp i ett alkoholisthem eller ett missbrukarhem, då blir folks reaktion ofta så här, oj, 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 det är bara becksvart. Mm. Liksom, att det är så onyanserat liksom. Och visst, det är ju de mörka grejerna som har format den, absolut. Mm. Men det är väldigt sällan så endimensionellt. Det, är liksom, det finns oftast flera sidor av det. Det finns nyans liksom. Men, så jag tänker att det är viktigt att prata om att det också, det finns ju liksom, det finns oftast en fin sida också av det. Liksom.
Oh ja, absolut. Och just de här ljusa stunderna tillsammans. Och det, därför jag vill, som sagt, precis som du säger, lyfta fram det här, den här fina sidan som är så värd att kämpa för, men när man till slut också måste sätta en gräns, vilket jag fick göra runt 30 då när jag gick i terapi, att bryta, för att bryta mönstret.
Problemet är bara att det är oftast de här negativa sidorna som formar en, och det är som de skadar en, och man blir oftast skadad liksom för livet. Det blir så oftast.
Ja, men jag kan nog känna att jag tror att en del för mig utav det som har gett mig styrka och kraft är att jag har alltid känt mig väldigt älskad utav mamma. Jag har aldrig fått någon skuldbeläggning. Att det fanns ju alltid en anledning sådär att ja, nu drack jag ju bara för att det var liksom, ja, nu var det ju så dålig stämning här så nu drack jag. Eller nej, nu var det ju så roligt så nu skulle jag ju fira och det sådär. Så att man hittade ju alltid, det fanns ju alltid någon anledning. Så att när det var som så också, när det var nyktert, då kände man att det var inte rätt läge att komma och säga hur fan kunde du svika igen nu? För då visste man ju att aha, då är just det, då kommer de börja dricka igen. Men om jag bara tassar på det här krossade glaset försiktigt, så kanske hon inte dricker igen. Liksom.
Anpassningssyndrom.
Mm. Mm. Och det här är ju också, alltså om man tittar på ett barn, kan ju omöjligtvis, för de har inte fått lära sig att sätta gränser tidigt heller. Mm. Men det gör ju också att hela uppväxten och hela ens mående påverkas ju av hur den här beroende personens mående är och tillstånd.
Mm.
Så jag förstår ju det här, för jag har själv vuxit upp med alkoholism i hemmet. Och jag förstår ju den där, det ljusa, det fantastiska när det fanns nyktra perioder. Mm. Och hur mycket man ville ha av det mer. Och hur mycket större besvikelsen och smärtan blev för varje gång mamma drack. Och det hände saker. Vilket gör att, och det här är ju precis det här medberoende handlar om. Det handlar, för att medberoende är ju ett diffust uttryck. Många människor kan tro att jag har inte suttit och druckit med personen. Mm. Men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att vårat liv styrs nästan till 100% av den här människan som har problem.
Mm.
Och var den befinner sig någonstans. Och vi har inte verktyg eller förmågan att ta ansvar för vår egen lycka. 30 år är ändå rätt tidigt att sätta gränser. Om jag ser till, jag går ju en av medberoendegemenskaperna om jag tittar på medlemmarna där. Men innan vi kommer just dit så tänkte jag just så här. Vad gjorde du för att försöka fixa mer än att liksom ta bort sprit? Och hade du känslan att jag måste vara ett bra barn? Jag måste liksom inte vara till problem? Eller hur var det?
Mm. Det satt säkert undermedvetet. Nej, precis. Det handlar ju om att bara försöka få alla må bra runt omkring. För att så länge jag trodde att bara jag får dem att må bra och vara lite glada, då kanske de inte dricker. Så absolut, att man anpassar liksom.
Och det är ju ett sätt för ett barn att behöva växa upp mycket snabbare. Jag får inte göra de här misstagen, felen som man gör som barn, som man lär sig av.
Mm.
Och du nämner det här med att när det väl var nyktra perioder så ville man inte gärna ta upp problemen. För då var det ju så pass bra liksom. Och då kunde människan få en anledning att kliva på igen liksom.
Ja, precis. Och man blir ledsen. Ja. Och då blir det mitt fel att hon dricker igen. Och att hon liksom...
Känner igen mig till 100% där. Man vågar inte ta upp någonting då. För då var det bara så här, då kommer det ju bli kaos igen. Då kommer liksom han se ett skäl att börja supa igen och då kommer det dålig stämning. Och man vill bara njuta av att det nu är bra liksom.
Ja.
Fy fan alltså, usch. Mm. Men hur tog det här form sen då? Hur såg det ut? Alltså, när du blev äldre och så, eskalerade det då för din mamma? Eller höll ni er kontakt? Eller hur utvecklades det?
Nej, men det eskalerade ju. Missbruket blev ju allt mer med åren större, så att säga. Liksom. Och de nyktrare perioderna blev allt kortare. Och framförallt sen när jag flyttade hemifrån. Och det var ju ett väldigt tufft steg att göra.
Hur gammal var du då?
18 tror jag att jag var.
Mm.
Och det var mer därför att jag hade då blivit ihop med en kille. Och han kom ifrån ett väldigt tryggt hem. Och så bodde vi delvis hemma hos hans föräldrar och delvis hemma hos honom. Men han pallade ju inte för honom att komma ifrån den här väldigt trygga hemmiljön och kastas in i detta där som sagt var plötsligt vakna upp då på nätterna och bråken och allt det här som han pallade inte och han sa det går inte, jag klarar inte det här liksom. Mm. Och det blev väl min räddning, för annars hade jag nog inte vågat ta det steget för att lämna, därför att det handlade ju många gånger om att rädda mamma. Mm. När det var som värst. Eller när de blev var många hemma och hade fest och så rökte de ihop allihopa. Liksom, så att, men då eskalerade det nog mer också. Mm. Med alkohol och blanda alkohol och tabletter.
Hur var din mammas reaktion när du tog steget och flyttade ut?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, det kommer jag inte ihåg. Alltså, jag kommer bara ihåg att det var väldigt tungt att flytta. Jag var tvungen att ta ett beslut. På något sätt egentligen blev det ju att ta ett beslut att välja mellan honom eller mamma. Mm. Liksom. Och i det här fallet så insåg jag i mitt undermedvetna att jag också var tvungen att försöka rädda mig själv i detta, att jag var tvungen att försöka ta det steget.
Men här var det ändå 12 år tills du tog den hjälpen på riktigt, eller hur? Från 18 tills du 30, eller
ja,
hur?
Ja. Oh ja.
Mm. Så det är ganska många år av oro och försöka fixa mamma och, eller hur såg de här åren ut?
Ja, jag fick ju barn själv sen också och men vi hade ju kontakt och så, men det var ju som sagt var att det kunde ju ringa, hon kunde ju ringa på nätterna och skrika att hjälp, nu dör jag och nu han dödar mig och nu liksom, och sen klick på mig och bara, va? Och så ringa polisen och samtidigt åka in då, för ibland kan ju ta tid innan poliserna kommer och så, och försöka ta sig in i lägenheten då. Jag hade nyckel till den lägenheten där då, men in i relationer var naturligtvis då också min partner då, Robban då, som är pappa till min äldsta, och sen Peter då också så att säga då. De slussas ju in i det på något sätt fast man är utanför det liksom. Mm. Men jag flyttade ju också ner till min moster som också har varit ett stort stöd i mitt liv då när jag var, vad kan jag ha varit då, kanske 12, 13, 13, någonting sånt där. För då var det väldigt stökigt hemma och så hon märkte det att det var väldigt bråkigt och så liksom. Och då fick jag flytta ner till henne och det var nog första gången jag sov utan mardrömmar. Det jag upptäckte. Och då kom jag ihåg att jag kom till skolan och gick jag hade nog börjat sjuan tror jag. Och så stod vi i den berömda rökrutan. och så sa jag det att fasiken vad skönt, jag har inte haft mardrömmar på 2 nätter. Och då säger min ena klasskompis, vadå, har du mardrömmar ofta? Och så här, ja, det har ju varje natt, har man inte det? Mm. Fram tills dess hade jag alltid trott att det var naturligt att ha mardrömmar varje natt.
Mm. Fy fan, vad sorgligt. Mm. Men när du väl tog klivet och sökte hjälp för det här medberoendet, eller för hela grejen antar jag, vad var de största ögonöppnarna för dig?
Det var ju i och med det liv som mamma levde fortfarande påverkade oss så pass mycket. Och när hon då höll sig undan från de här männen som då letade efter henne, då kom de hem till oss istället. Och då bröt jag ihop fullständigt, för då kände jag att då kan inte jag liksom längre skydda mina barn heller från det här som, allt det här som man har varit med om, utan nu var våldet på väg in i vår familj fast man har försökt att skydda ifrån det. Så där blev allting nattsvart och jag hamnade i en jätte jättedepression.
Men vad hände egentligen? Och, varför kom de hem till dig, de här männen?
För att leta efter morsan. Ah. Om jag skyddade henne. Och så liksom.
Fy fan alltså.
Så att... Och då blev det en sån djup depression. Då var det faktiskt min moster som sa det att det här är ingen av oss. Vi har inte kompetens till att hjälpa. För då var det liksom... och försöka få det ur det här, så att då satt hon i kontakt med den här terapeuten, och det blev min ledning. Men det var första gången att gå dit och bara prata om saker och så här. Det var fruktansvärt, jag hade sån ångest bara jag visste att jag skulle upp dit liksom. Och det tog ett par gånger innan jag kände att jag kunde börja ta till mig feedbacken och hur jag skulle börja bryta mönster och så. Men det blev mitt väg till att bryta med mamma. Mm. Och det blev, nästa steg blev att hon, tack vare det, slutade dricka. Så hon blev ju nykter alkoholist sina 15 sista levnadsår. Så vi fick ta i kapp en hel del.
Fint.
Vi är jätteglada över att ha med oss The House Stockholm Berlin även denna vecka som samarbetspartners i den här podden. Eller hur, Magnus?
Ja, vi går hand i hand med dem hela vägen.
Det gör vi. I kampen för att hjälpa beroende människor, land och rike.
Ja, exakt. Mm. The House Stockholm Berlin är unika på så sätt utifrån behandlingshem att de skräddarsyr behandlingar. Mm. Och det säger ju, många kanske säger att man skräddarsyr, men att skräddarsy handlar ju om att liksom göra ett program så att det passar just individen.
Ja.
Och det är ju egentligen bara individuella terapisamtal på behandlingshemmet, och de kan till och med åka hem till dig.
Mm.
Om det skulle vara så att det passar bättre liksom. Så de har verkligen tagit nästa nivå för behandlingshem, tycker jag.
Och det är ju Robert Boman som ligger bakom The House, som har hjälpt både dig och mig i våra resor. Mm. Så vi kan verkligen gå i god för att det här är bra grejer som man kan lita på.
Ja, och just utifrån det du säger med att lita på, det är ju behandlingen de använder sig av är ju evidensbaserad. Mm. Så att, ja, varm rekommendation. Vart vänder man sig då om man vill höra av sig till The House? Om man har frågor om beroende eller medberoende eller priser eller något?
Då kan man mejla till sandra@thehousestockholm.se.
Tack The House!
Tack The House!
Alltså om man tittar nu på fram tills... eller när du hamnar i den här depressionen.
Mm.
Hur en annan människas beroende... krossar liv.
Mm.
Krossar de anhöriga.
Mm. Mm.
Alltså den här anhörigsjukdomen som vi pratar om i medberoende är ju på riktigt. Mm. Det är allvarligt. Folk dör i det. För att de orkar inte. De känner att jag har gjort allt. Jag klarar inte mer. Så var fantastiskt att du hade din moster där. Och kunde få den hjälpen.
Mm.
För det är ju också någonting med just anhörigskap och medberoende som är så himla... Alltså, de har ju inte gjort någonting egentligen. Det är liksom så här, det är vi beroende som missbrukar, som stökar. Och alla anhöriga står vid sidan om och försöker liksom laga oss. Och är egentligen oskyldiga i det hela. Alltså, får man ändå säga. I jämförelse med oss i alla fall.
Så är det ju. Och jag tycker också att det visar så tydligt på att du under 30 års tid har försökt att fixa mamma.
Mm.
Du har åkt på nätterna, du har åkt till sjukhus, du har åkt och öppnat hennes lägenhet och så vidare för att det inte får hända någonting med mamma.
Mm.
Den dagen du tar tag i ditt liv och sätter upp gränser leder till att din mamma blir nykter.
Mm.
Och det är det här som är, det är så svårt med medberoendet, just att vi möjliggör ju deras beteende för varje gång som vi sätter oss i bilen och åker på natten och håller på och ringer runt och sånt där. Men vi vill inte ha konsekvensen av och skulden av att fan, jag åkte inte, det är mitt fel.
Mm.
Och jag tog fram en text på en daglig påminnelse just när det kommer till medberoende att göra. Och det är så här, varje gång jag frestas att se på en händelse ur ett dystert och mörkt perspektiv ska jag tänka efter om det verkligen är så illa. Jag ska utveckla min förmåga att uppmärksamma och glädjas åt de humoristiska inslagen i tillvaron. Hur ska man klara att göra det här när man har en människa som är så sjuk i sin närhet. Mm. Men det är dit man kommer när man, som du då, tar tag i ditt liv. Mm. Nu ska jag leva mitt liv. Och vi brukar prata om kärleksfulla gränser. Jag tycker att det är ett bättre uttryck här att sätta gränser. Mm. Det är svårt att veta, vad fan är kärleksfull gräns då? Sätt gräns. Mm. Och det gjorde ju du. Mm. Men inte genom att säga för mycket ut, utan att ta tag i ditt egna liv.
Ja, det var det ju. Men det är ett svårt steg, och samtidigt så vet man ju att de här slagsmålen var faktiskt på liv och död ibland. Alltså, det är ju som så. Så att det handlar ju också om rädslan att om jag inte åker dit, om de ringer och säger att nu har de hittat mamma död här. Liksom, eller att det kunde, och även männen som rökte ihop och så vidare skadade ju också ofta varandra. Och det var ett tungt beslut. Men när jag då till slut bestämde, eftersom hon kunde ringa ibland 6, 7, 8 gånger på natt. Mm. Så där, kunde ringa 1. Och så säger hon, du får inte ringa full. Och så kan hon ringa någon halvtimme igen och inte komma ihåg att hon hade ringt innan. Det är liksom, jag har inte ringt innan. Men att säga det att nej, du har druckit, jag pratar inte med dig, du har druckit, klick. Och sen ringer ju telefon gång på gång på gång. Och det är lite vad den här låten handlar också. Jag hatar och älskar just den här psykiska terrorn när man har den här telefonen ringandes och vet samtidigt att shit, klarar hon det här utan mig? Vad händer? Mm. Krökar hon ihjäl sig? Eller är det våld där hemma nu? Eller vad är det liksom som är? Så det var ju fruktansvärt. Så då satt man där och bara grät bredvid telefonen. Men det var så här, jag måste bryta detta liksom.
Mm. Vi kan väl klippa in en bit av den låten här i podden, tycker jag. Så folk får höra. Hur har ditt mammas missbruk präglat din relation till alkohol genom åren? Har du varit extra försiktig? Har det funnits där i huvudet? Eller hur har det sett ut?
Ja, det har det nog gjort. Framförallt så dricker jag inte om jag är ledsen. Att det är sådär, nu måste jag ta ett glas för nu är jag liksom. Men annars så har jag nog inga... Jag är däremot mer vaksam på, som nu liksom under pandemin till exempel, kan ju jag så här, och kolla film och ta ett litet glas vin och sådär. Och där är ju så här, men vänta, nu blev det ju 3 kvällar på raken man har suttit här och tittat och liksom kolla filmer. Man har väl aldrig kollat så mycket filmer och dokumentärer och grejer och sånt under den här tiden. Men då är jag väldigt noga med att ta alltså, en vecka eller flera dagar eller sådär. Liksom. Så att jag känner mig inte orolig. Jag känner mig nog oroligare när jag var yngre. Att oj, nu ska jag liksom... Men jag har inte druckit så mycket som så, utan jag har själv inget dåligt spritsinne, utan tvärtom, jag gillar till och med människor som jag kanske inte riktigt gillar när jag är full. men som sagt, att framförallt inte dricka flera dagar på raken, eller att man, nej, nu är jag så ledsen, nu måste jag nog ta ett glas här, det går fet bort.
Så din mamma var alltså nykter sina 15 sista år i livet. Det är fint. Sökte hon hjälp via någon gemenskap, eller var det en behandlingshem, eller hur såg det ut?
Ja, det var ju många behandlingshem som mamma var på under uppväxten, och där var ju också väldigt kluvet, för att många av de här behandlingshemmen innebar istället att hon träffade flera krökarpolare. som gjorde att de sen rymde därifrån och så kom de hem med kassar med sprit och så liksom. Men jag tror det första hemmet som jag upplevde som bra, det var något ställe i, jag tror det var i Uppsala, och där vi anhöriga fick vara med också. Och det var första gången som jag fick träffa andra anhöriga och höra hur andra pratade och berättade och så. Och terapeuterna och så, det var före detta alkoholister eller drogberoende också. Så att de hade själva krökat bort allt, hus, de hade jobb, de hade mist familj, de hade mist allt liksom. Vilket gav, märkte jag, på, när mamma var där, då höll det i sig mycket längre. Men hon skulle nog behövt varit där lite längre också, så att säga. Men hon slutade mer själv, så att säga. Men det blev en övergång med mer tabletter då istället. Att dämpa det, så att säga, med tabletter innan hon sen kunde börja trappa ner med det också.
Var det benzo typ, eller?
Nej. Mer ångestdämpande. Så hon kunde ju vara lullig ett tag på alla möjliga...
Typ Valium och sånt här, eller?
Ja, precis.
Exakt. Mm. Det är en benzodiazepin.
Ja, just det.
Men hur lång tid tog det innan hon blev helt ren? Då?
Hon var aldrig helt ren. Hon gick fort hela sitt liv på ångestdämpande och sömntabletter och så, liksom.
Mm. Men kunde ni ändå liksom... försonas fastän hon var in i någon slags dimma, liksom?
Ja, men hon var inte inne i en dimma då hela tiden och så vidare. Jag kunde ibland vara frustrerad över att jag märkte att hon ändå var lite såsig och så vidare. Men så det blev min issue, att jag var tvungen att känna att det här var ändå en väg som hon orkade, och där vi fick en möjlighet tillsammans, liksom. Mm.
För hur kände du kring det då? För att jag tänker just, alltså, kärleken till sin mamma. Förlät du henne för det som hade varit?
Oh ja, absolut. Det gjorde jag egentligen längs hela vägen på något sätt. Och jag förstod ju, som sagt, jag visste ju smärtan och ångesten och sorgen hon själv bar över, hur hennes liv bara gick käpprätt, liksom. Mm. Så kärleken fanns alltid där, och det fanns inte... Vi pratade ju mycket om det sen då, när hon hade slutat och dricka och så. Så vi kunde prata om det. Sådär. Någonting som jag saknar vad det gäller just behandlingshem och så är ju faktiskt just vad det gäller tablettmissbruk. Att det finns inte så mycket, vad jag har förstått. Alltså för sådana som hamnar i grova eller djupt tablettmissbruk, liksom. Det är svårt, för det var i alla fall då när mamma skulle försöka, vi skulle försöka få hjälp för henne för det. Men det var sådär, ja, fast det går inte riktigt in under de här behandlingshemmen, liksom. Och det går inte in riktigt under drogavvänjning heller. De hade inte, det kanske finns idag, det vet inte jag.
Jag tror att det är bättre
idag. Det finns idag, det finns fler idag.
Det är bättre idag.
Det gör det.
Mm. Vad bra, vad skönt att höra.
Men du, hur tror du att din uppväxt med din mamma, och framförallt då det här jobbiga, hur det har präglat dig och hur det har format dig, på vilket sätt?
Det är svårt att säga. Det är klart att det finns en orolig själ i mig på många sätt. Jag tror framförallt också tryggheten i hemmet är svårt fortfarande att känna, för man var aldrig trygg hemma, kände sig aldrig trygg hemma. Med min familj och så är jag ju jättetrygg och vän och sådär. Men det är alltid de här, man var alltid rädd, vad är det för några som kommer utifrån? Plötsligt så kunde det komma några banka på dörren och man visste inte vad är det för några, liksom. Men det är klart att det har präglat på väldigt många sätt. Mm. Absolut.
Har du varit duktig på att be om hjälp, eller har du känt att ensam är stark, eller hur har du varit i det avseendet?
Jag har blivit mycket bättre på att prata och be om hjälp. Och det gjorde jag också efter 30. Då började jag prata. Det var då först jag började prata. Och då pratade jag så mycket så jag pratade nästan hörde huvudet på folk, kompisar och så vidare. Just för att jag behövde prata av och ventilera och så. Det har varit en viktig ventil. Och jag är bättre, idag är jag bra på att prata om saker och sådär.
Fick du reda på någon gång, när fick du reda på att alkoholism är en sjukdom?
Jag tror inte att man, när jag var liten benämnde man det nog inte så, utan det var nog där någonstans längs vägen, tror jag, som på de här behandlingshemmen, där någonstans i början, alltså när jag var mindre då, sa man inte så, men sen när jag kom upp i tonåren och det var behandlingshem man träffade, vi hade ju mycket med sociala myndigheter och så att göra också. Mm. Men där någonstans tror jag att man började just informera om att det är en sjukdom. Vilket var bra för oss allihopa att få se det utifrån det perspektivet. Mm. Liksom. Mm.
Vad säger du, Magnus? Ska vi hugga in i vårt favoritsegment?
Jajamensan, The House svarar.
Ja, varmt välkommen tillbaka, Robert.
Tack så mycket.
Mm, fint att ha dig här igen.
Ja, det är härligt.
Mår du bra idag också?
Jag mår jättebra idag.
Jävligt bra att ha Robert här
alltså,
inne.
Du mår alltid bra. Jag blir så avundsjuk. Vi har fått in lite frågor till dig och jag har valt ut en här som kommer nu. Är du redo?
Ja.
Veckans fråga lyder så här. Vad är skillnaden på en gottgörelse och att säga förlåt?
Ja, en gottgörelse.
Vad är det främst, kan man säga då? Det är en del i programmet.
Det är en del i programmet, men det är ju någonting som alla människor borde syssla med. Att göra rätt för mig själv, helt enkelt. Men när jag gör en gottgörelse i programmet, så, eller då även utan programmet, så handlar det ju om att jag ska ta ansvar för vad jag har gjort. Inte lägga över om den andra personen också har gjort något. För ibland kan det ju vara så att den andra personen faktiskt också har betett sig illa. Men i det här fallet så ska jag alltså ta 100% ansvar för vad jag har gjort. Oavsett vad den andra personen har gjort. Och jag ber alltså om ursäkt för det jag har gjort. Om jag ber om förlåtelse så kan det faktiskt framstå som att jag ställer ett krav på den andra personen. Jag kräver eller jag ber om din förlåtelse i det här fallet. Om jag däremot ber om ursäkt så tar jag ansvar för vad jag har gjort. Och det kan ju faktiskt också vara så här att om jag nu ber er om förlåtelse. Förlåt Magnus för att jag stod på din fot. Så kanske du säger, hörru, dra åt helvete med det. Då står ju jag där och så blev jag inte förlåten. Men om jag säger, Magnus, jag skulle be om ursäkt för att jag stod på din fot. Ja, så kan du faktiskt be mig dra åt helvete om du känner för det. Jag har ändå gjort rätt för mig själv. I gottgörelsen så behöver jag ju också se till att finns det någonting som jag kan göra för att rätta till det här. Du kanske tycker att jag förstörde dina skor till exempel. Jag repade sönder det fina skinnet och... Ja, då kanske jag faktiskt duktigt får knalla iväg till skomakaren och lämna in dem och försöka ordna till det då. Om det var så illa. Var det?
Det var värre än så. Ja, nej, men bra svar. Det där är ju någonting som man inte behöver vara beroende för att göra.
Verkligen inte.
Absolut inte. Och det vanligaste är, om jag får lägga till det. Det vanligaste är när människor ber då om ursäkt. Det är att man ofta lägger till en men eller fast. Om du inte hade du inte sträckt fram din fot så hade jag inte stått på den. Ja, men då har jag ju faktiskt inte bett dig om ursäkt. Nu är jag i samma veva som jag bad om ursäkt så har jag tagit tillbaka ursäkten. Det var ditt fel egentligen att jag gjorde så. Och det här är ju viktigt att jag ska ta ansvar för vad jag själv har gjort.
Och väldigt spännande utifrån sin egna resa och även i relation till andra människor. Ja. Oerhört spännande såklart.
Ja.
Stort tack Robert och The House.
Tack Robert Boman för dina kloka svar, vecka ut och vecka in.
Ja, det är en fröjd att ha med honom. Ja. Verkligen en ynnest.
Ja, ännu en vecka har passerat och ännu ett nytt avsnitt är inspelat. Hur känns det här, Magnus?
Kraftfullt, väldigt, väldigt känslomässigt och mycket minnen som väcktes hos mig. Det jag vill summera med just det här, om man nu tittar på medberoende, så är det på följande sätt att alkoholism eller narkomani eller vad det nu är, må vara för någonting, är en sjukdom. Vi som anhöriga försöker fixa den sjukdomen till en person som kanske inte vet att han eller hon är sjuk. Som inte vill tillfriskna. Vilket jäkla
mörker det blir. Mm. Vilken omöjlighet det blir för oss som anhöriga att fixa personen som är sjuk och lider i det. Och sen vet vi också att man säger så att alkoholen och drogen, det finns ingen familjemedlem som är starkare än alkoholen och drogen. Och det visar sig bara gång på gång på gång på gång. Och hur viktigt det jobbet du gör nu, Nanne, genom att du går ut med det här och att det också informeras om var man kan få hjälp. För som jag nämnde i programmet tidigare, det här med slutna familjesystem handlar ju egentligen om att allt ska se så bra utåt sett, men det är kaos inne. Och vi gör ingenting åt det bakom stängda dörrar, så att säga. Och det här är dilemmat. Det här är också utmaningen för oss medberoende. Att kunna sätta gränserna till slut. Så det tar jag med mig återigen. Och jättetacksam för att du kom hit och berättade, verkligen. Du då?
Jag tar med mig mycket idag. Jag slungades verkligen tillbaka till många minnen från min barndom. Och det är alltid smärtsamt, men det är också nyttigt att tänka på sin barndom, tänker jag. Och det finns mycket mod i att du gör det här, tycker jag. Och jag kan verkligen känna igen mig i det här dilemmat. För det är ju ett dilemma när man delar med sig av jobbiga saker. För det blir ju att det tär på en på ett sätt. Men det blir alltid så att kan man hjälpa människor så väger den delen över. Så har jag tänkt kring det i alla fall. Och det känns som att du också tänker så, Nanne. Att det väger tyngre, det hjälpsamma. Och det är fint att du har landat där. För jag är helt säker på att din historia och det du gör nu kan hjälpa jättemånga där ute som har missbrukande föräldrar.
Mm. Och framförallt att du gör det när du själv har jobbat med dig själv först. Mm. Så att man inte gör det för någon form av läknings skull. Mm. Utan du har ju jobbat med dig själv först. Och sen möjligheten nu att ge vidare det.
Mm. Mm. Det gör ju ni också.
Ja, det gör vi.
Det är fantastiskt.
Tillsammans gör vi det.
Tillsammans gör vi det.
Hur är din känsla så här efteråt? Känns det okej?
Ja, känns jättebra. Känns så tryggt och fint med er så.
Ah, vad härligt. Ska vi dra kanske lite organisationer avslutningsvis?
Det tycker jag verkligen att
du nämnde några i början där. Vi kan ta dem igen. Vad sa du? BRIS.
Man har ju massor hos barn. Mm. Som just också som har jourtelefon, chatt. Mm. Där man, så för många som inte vågar ringa så kan man chatta, skicka mejl.
Mindler kan man ringa. Vi har ju BRIS. Mm. Och,
sa vi inte det först?
Mm. Jo, det gjorde vi.
Vi säger igen.
Vi kan säga, man kan aldrig säga det.
Det kan man aldrig säga. Men och sen när det kommer till andra gemenskaper, så när det kommer till beroende gemenskaper,
så har vi AA, vi har NA, vi har DAA, vi har CA. Mm. Och när det gäller anhörig medberoende gemenskaper så har vi
QAnon och Al-Anon. Mm. Mm. Och jag tycker också att det är summera det här på ett kraftfullt sätt, att ju mer vi försöker hjälpa, fixa, desto mer möjliggör vi personens beteendeberoende. När du satte stopp, satte gräns, tog tag i ditt liv, så ledde det även till att din mamma började bli nykter.
Och fick ett fint liv.
Det är ett bevis på att vi inte kan fixa någon annan än oss själva. Mm.
Tack för din tid, Nanne Grönvall.
Tack själva.
Stort tack, och tack för att ni lyssnade. Vi ses och hörs nästa vecka.